إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Det här är den femte lektionen i tafsir på surat Zumar. Och vi börjar med att lyssna på de ayat, de verser som vi ska gå igenom idag. Bihawillahi ta'ala.
قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاء ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون
ما شاء الله طيب استعد ريد فش ska vi se här, 27 förra lektionen. Och här säger Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدَ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Att vi har framställt alla slag av liknelser för människorna i denna Koran för att de ska reflektera. Allah subhanahu wa ta'ala nämner här att han i Koranen nämner liknelser, amthal. Och liknelser som Allah här nämner är för att vi människor ska reflektera, vi ska lättare förstå. Och då säger här Ibn Kathir, för att liknelser är lättare att ta åt sig, att förstå sig på. Och det här har Allah Azza wa Jal nämnt på flera ställen i Koranen. Och de lärda säger att det är bra i undervisningssyfte, pedagogiskt syfte, att använda liknelser. Det är enklare ibland för folk att förstå sig på. Ibland du förklarar någonting för någon, du säger så här är det och hit och dit, och han greppar inte riktigt. Men säger man, låt oss ta en enkel liknelse. Och då får han lättare att gärna ta åt sig budskapet som du vill komma fram till. Och sen nämner Allah subhanahu wa ta'ala här en liknelse. Och det är liknelsen av en man. Eller här, namn. Allah säger, daraballahu mathalan rajulan fihi shuraka. Liknelsen av en man som ägs av olika ägare som tvistar sinsemellan. Och en annan person som bara ägs av en man. Kan dessa två liknas? Ni vet, förr i tiden så hade ju människor slavar, ägde folk eller tjänstefolk. Okej. Okay. Så här lägger Allah Azza wa Jal fram en liknelse med en person som är tjänare åt flera personer som tjafsar sinsemellan. Och alla säger åt den här stackars mannen vad han ska göra. Vad de tycker. Och alla tycker olika saker. Så han dras åt olika håll. Gå dit, den andra säger nej, gå inte dit. Lyft, den andra säger lyft inte. Den andra säger gå och köp, nej, gå inte och köp. Ja, de tjafsar och bråkar sinsemellan. Det blir förvirring, eller hur? Det funkar inte. Kan han jämställas med en person som har en mästare? Som får enkla och tydliga besked i vad han ska göra. Självklart så kan de inte likställas. Och det här är liknelsen av den som dyrkar Allah och den som dyrkar andra än Allah. Dyrkar falska gudar. Det vill säga att personen som dyrkar Allah Azza wa Jal har det väldigt enkelt. Alhamdulillah. Det finns en sann Gud. Och han påbjuder vad vi ska göra. Och vi gör vad han har påbjudit. Alhamdulillah. Det är enkelt. Om vi känner fruktan, vi vänder oss till Allah. Om vi känner kärlek, vi vänder oss till Allah. Om vi känner hopp, vi vänder oss till Allah. Om vi är sjuka och vill bli friska, vi vänder oss till Allah. Är det inte så? Alhamdulillah. Till skillnad från al-mushrikin. Som har ett hjärta som är splittrat. Men hela tiden vet han inte vart han ska vända sig. Är han sjuk, vänder han sig kanske till en påhittad gud. Behöver han någonting annat, vänder han sig till en annan gud. Är han rädd för en annan gud. Så hans hjärta är splittrat. Det är inte fridfullt. Så alhamdulillah ala ni'mati tawhid. Tackar Allah Azza wa Jal att han gav oss gåvan av ett tawhid. Där man alhamdulillah endast dyrkar Allah Azza wa Jal uppriktigt och inte sätter någonting vid Allahs sida. Och sen säger Allah Azza wa Jal efter denna liknelse, alhamdulillah bal aktaruhum la ya'lamun. Alhamdulillah, men de flesta av människor har sannoliken inget förstånd eller förståelse. Och därför säger Ibn Kathir, dyrka de andra än Allah. Yani, vad är orsaken till kyrk? Som Allah kommer att nämna senare i denna sura. Att det är al-jahl, okunskap. Kunskap leder människan till att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Men det är en primitiv inställning. Att dyrka andra än Allah. Falska, påhittade gudar, statyer, objekt, solen, månen, jorden, träd, änglar. Allt det här är dumt och saknar all form av sunt förnuft. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Och afan, det var en vers däremellan som vi glömde. Allah säger Qur'anen arabian ghayra di iwaj la'allahum yattaqu. En Qur'an som inte är krokig, eller den är inte slingrande. Ghayra di iwaj la'allahum yattaqu, för att de ska frukta Allah. Så Allah nämner att denna Koran som är fylld av liknelser och bevis är ghayra di iwaj. Och det här nämner Allah också i flera platser i Koranen. Och iwaj på arabiska betyder krokig. Iwajaj är krokig. Och Koranen är inte krokig. Den är klar, rakt på. Den är inte en bok som innehåller felaktigheter, som innehåller motsägelse. Utan den är, mashallah, klar. Klar, tydlig, språket alhamdulillah är klart och tydligt, och den innehåller inga som helst yani oklarheter. Och då säger Ibn Kathir yani Qur'anen bilisanin arabiyin mubin, på en klar och tydlig arabiska, utan krokigheter wala inhiraf wala labs, utan att slingra sig, utan den klargör sanningen med de tydligaste och klaraste formuleringar. Och Allah sände ner Koranen på detta tydliga språk och tydliga sätt med syftet av la'allahum yattaqun, för att de ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. Det vill säga, de ska hålla sig borta från allt det Allah har varnat för i denna bok, och istället vända sig och göra det som Allah har påbjudit i denna bok. Det är det som är taqwa, att lyda Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner också Ibn Uthaymin att visheten med att Allah skickade Koranen på arabiska är ju att Muhammad a.s. kom till ett folk som var araber, och att varje sändebud talar till sitt folk på deras modersmål. Som Allah har sagt i Koranen: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ, att vi har inte sänt ett sändebud förutom med att han talar deras modersmål. Han talar deras språk. För att de då ska förstå. Liyubayyin lahum. Ja. Och man kan också lägga till här att Allah Azza wa Jal har valt Koranen för att det är det bästa språket. Som också nämns här i tafsir. Att Koranen är det absolut bästa språket att uttrycka sig på. Och det är också en mu'jiza, ett mirakel. Att Allah subhanahu wa ta'ala har lovat att bevara Koranen. Eller hur? Allah har sagt att vi kommer att bevara denna bok, denna skrift. Och det är inte bara så att den här Koranen, eller mushaf här, den är bevarad. Mashallah. Samma Koran som finns och lästes för 1400 år sedan. Den är bevarad. Men vad skulle nyttan vara om en bok är bevarad men dess språk är inte bevarat? Och dess tolkning är inte heller bevarad. Eller hur? Det skulle inte vara lika starkt. Men som han alla har bevarat Koranen och vad som hör till Koranen. Så han har bevarat Koranen och Koranens språk. Och därför idag, när du studerar arabiska, vad är den starkaste källan till att lära sig arabiska? Koranen. Och till och med om en kristen ska lära sig arabiska, icke-muslim ska lära sig arabiska, så använder man Koranen som istishhad, som bevis på att någonting är rätt eller fel i arabiska. Det är grunden till arabiska, det är Koranen. Subhanallah. Så Koranens språk är bevarat. Det språket som talas i Koranen är det språket som talas idag. Det är grunden till det arabiska språket. Och sen självklart så har ju folk blivit svaga i arabiska språket. Och många har blivit svaga på språk generellt. Och det är också en plan som shaitan och hans allierade har, i att få muslimerna bort från Koranen. Det är att få dem bort från det arabiska språket. Och det var också en sak som kolonialmakterna la väldigt stor vikt vid. Att de försökte få araberna att tappa arabiska. Och de lyckades väldigt väl. Fråga de äldre som kommer från till exempel Nordafrika. De berättar att de hade ju först bara undervisning på arabiska och det var islam och så vidare. Och så kommer fransmännen till exempel och lägger massa franska lektioner i veckan. Och de lägger lektionerna på den bästa tiden. De första lektionerna, de hämtar en vacker kvinna som ska lära ut språket. De gör lektionerna roliga och så vidare. Och arabiska, man minskar det, kanske man har en lektion i veckan eller liknande. Man lägger det på sista lektionen där folk vill hem, folk är trötta. Och man hämtar kanske någon gammal gubbe som yani, är väldigt tråkig att lyssna på och så vidare. Så att man hade en strategi där, att yani, få folk att glömma arabiska. Och samma sak, yani, allt viktigt, det kulturella språket blev franska, det blev engelska. Och man tryckte liksom bort det arabiska språket, subhanallah. Och det var en långsiktig plan för att få muslimerna bort från religionen. Så jätteviktigt att muslimerna lär sig arabiska. Spelar ingen roll vilket land du kommer ifrån. Arabiska är nyckeln in till att förstå religionen. Så det är, som Ibn Taymiyyah säger, en plikt för muslimerna att lära sig arabiska. För det är en plikt att lära sig religionen. Och religionen kan inte förstås fullt ut tills man har förstått arabiska. Och det är inte kul att alltid vara beroende av en översättning. En översättare och en översättning. För att saker kan gå förlorade. Saker kan översättas fel. Och det är en tolkningsfråga och så vidare. Och i värsta fall kan man leka med det. Han kan manipulera det. Eller hur? Om du inte kan arabiska, han säger det här. Alla säger. Och så kommer han med någon konstig tolkning och översättning. Och du står där som ett fån och du vet inte vad som är rätt och fel. Eller hur? Så jätteviktigt att lära sig arabiska. Och sen också, jag vet inte om ni kan föreställa er, Koranen är det vackraste avtal som vi talade om i förra veckan. Ahsan al-hadith, eller hur? Vackraste avtal. Man njuter av att höra Koranen trots att man inte förstår sig på den. Den som är en ajami, icke-arab, njuter av att höra Koranen. Vad tror ni då du gör om du förstår dig på Koranen? Ja? Kommer njuta ännu mer. Så väldigt viktigt att vi lär oss arabiska. Och arabiska språket är då ghayrati awaj, utan krokigheter. Det är klart och tydligt, alhamdulillah. Och det är också enkelt och vackert att lära sig. Och Allah säger här i den här versen att Koranen är då på en klar och tydlig arabiska, la'allahum yattaqun, för att de ska få taqwa. Och här säger Ibn Taymiyyah en faida, och det är att taqwa, Guds fruktan, som en konsekvens eller resultat av uppenbarelsen kommer bara efter förståelse. För alla nämner här att de sänder ner Koranen på arabiska, klar och tydlig, för att de ska få taqwa. Och då förstår man att taqwan kommer inte om du inte förstått dig på budskapet. För budskapet är ju i slutändan att praktisera det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Det är taqwa, eller hur? Och hur ska du göra det om du inte förstår dig på Koranen? Gärna om jag nu går till någon som inte kan ett ord arabiska och jag läser Koranen och jag säger till honom taqilla. Funkar det? Han är inte musliman. Kafir, jag läser Koranen, mashallah, jag säger taqilla. Har det någon effekt? Nej, det har inte någon effekt. Så det, effekten kommer baserat på en förståelse. Nej. Tayyib. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala efter den här liknelsen då, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Du kommer sannoliken att dö och de kommer att dö. Thumma innakum yawm al-qiyamah 'inda rabbikum takhtasimun. Och sedan så kommer ni på uppståndelsens dag att tvista, yani ni kommer att tvista framför Allah subhanahu wa ta'ala. Här säger Allah Azza wa Jal, innaka mayyitun, tilltalar profeten Muhammad a.s. och säger att du kommer sannoliken att dö. Och de kommer att dö. Och han säger Ibn Kathir att den här ayan var en av de verser som Abu Bakr radiyallahu anhu använde då profeten dött a.s. för att bekräfta hans död. Och det var ju så att den sorgliga dagen då profeten gick bort a.s. så var Abu Bakr i en avlägsen del av Medina. Han var inte där. Och när han kommer tillbaka och få höra den här nyheten. Och det är som tumult och folk är jätteledsna. Så går han in till profeten alaihi salam, tar bort det här skynket som täcker hans huvud och pussar hans panna. Och säger att du typ ta hajen var mejiten, du är god, är vacker och fin, både levande och död. Och sen går han i alla fall ut och Omar står där väldigt arg och säger till folket att den som säger att Mohammed har dött kommer jag straffa, han ska få se och så vidare. Mohammed alaihi salam, Allah skulle inte ta hans liv tills han straffat hycklarna och så vidare. Så Abu Bakr radiyallahu anhu läser då den här versen till Umar radiyallahu anhu. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Och också versen då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Att Muhammad är inget annat än ett sändebud. Och det har kommit sändebud före honom. Afa immata wa qutila in qalabtum ala aqabikum. Om han dör eller dödas, kommer ni då att vända er igen bort från religionen? Och då så är ni förstod folk. Det här är, han har dött igen. Och sen gick också Abu Bakr radiyallahu anhu upp på al-Mimbar och predikade och sa den här kända khutban att den som dyrkar Muhammed så har Muhammed dött. Och för den som dyrkar Allah så är Allah i himlen evigt levande. Till bimana al-hadith. Nah. Så denna ayah som Ibn Kathir säger betyder då att du, ja Muhammed, kommer att förflyttas från detta liv och det råder inget tvivel om detta. Yani du kommer att lämna denna dunya. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ. Alla säger att ingen människa före dig, ja Muhammed, har levt för evigt. Och så är det. كُلُّ نَفْسٍ دَائِقَةُ الْمَوْتِ. Varje själ kommer att få smaka på döden. Så du kommer att lämna denna dunya. Och sedan så kommer folket i nästa liv att tvista. Yani det som ni tvistar om i detta liv. Yani framför Allah Azza wa Jal så kommer tvisten att fortsätta. Yani du tvistar med folk i detta liv om ett tawhid och kyrk. Du kallar dem till tawhid och de insisterar på kyrk. Det finns den här en tvist, en debatt. Och den här tvisten kommer att fortsätta inför Allah Azza wa Jal på domedagen. Men vem är det då som vinner, tror ni? Självklart, Ahl Tawhid, de som har rätt. Och dessa människor har ingen hujja, de har inget argument att komma med. Och kommer då att förlora sin dispyt på domedagen. Och Allah kommer att döma mellan människorna på domedagen. Och yaftah bil haqq wa huwa al-fattahu al-alim. Och Allah Azza wa Jal kommer den dagen att rädda al-mu'minin, al-mukhlisin, al-muwahhidin. Och han kommer att straffa dessa inbitna och trotsiga förnekare. Och han nämner också här att Ibn Kathir, att den här ayah, att de kommer att tvista inför Allah Azza wa Jal och han kommer att döma mellan dem. Den här versen handlar först och främst om tvisten mellan muslimer och icke-muslimer. En mu'minin och en kafir. Men han säger att den kan också omfatta varje person som har en tvist i dunya. Och att deras tvist kommer att skjutas upp till domedagen. Och han berättar vissa hadither att Zubair radiyallahu anhu när den här versen uppenbarades sa ja Rasulullah, kommer våra tvister att upprepas? Och då så sa han naam. Och då så sa han innal amra idhan la shadid. Då är saker och ting sannoliken allvarligt. Naam. Så tvister kommer att fortsätta. Och det nämns också en hadith som är Hassan som han nämner. Att den första tvisten som kommer att ske på domedagen är mellan två grannar. Eller tjafs som sker i det här livet. Där man inte kommer fram till någonting. Där kommer man att få avsluta sitt tjafs och sina tvister på domedagen. Subhanallah. Och det nämns också här i tafsir haditherna om att till och med en bock, ett djur som stångar ett annat djur utan horn, en annan bock utan horn, kommer att få göra upp på domedagen. Den andra bocken kommer att få horn och ge tillbaka. Så tvister kommer att redas ut. Och därför ska man inte vara allt för ledsen om man hamnar i tjafs med någon som insisterar i falskhet, som är liksom motstridig, högmodig, trotsig och bara tjafsar och skojar och gör narr. Annars, inshallah, vi fortsätter den här debatten senare. Eller hur? Debatten är inte avslutad, den fortsätter. Och vi ska få se vem som har rätt och vem som har fel. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًا لِلْكَافِرِينَ. Och vem är värre, أَظْلَمُ, mer orättvis, än den som ljuger om Allah och den som förnekar sanningen då den kommer till honom? Finns det inte en boning i helvetet för al-kafirin? Här tilltalar Allah Azza wa Jal al-mushrikin som ljuger om Allah subhanahu wa ta'ala och säger att han har medgudar, att det finns medhjälpare och medgudar vid Allahs sida, och påstår att änglarna är hans döttrar och påstår att Allah har barn och liknande. Ta'ala Allah an qawlihim uluwan kabira. Och inte bara det, de hittar på lögner om Allah, men de beljuger också sanningen då den kommer till dem och säger att sanningen som Muhammad a.s. har kommit med. Yani, vem är värre än denna människa? Den som inte bara ljuger om Allah, utan den som sen yani förnekar och beljuger sanningen. Yani, det här är den värsta formen av batil och lögn, och därför säger Allah som ett löfte till dessa människor: alaysa fi jahannam mathwan lil kafirin. Finns det inte i helvetet en boning för dessa kafirin, dessa trotsiga förnekare? Ja. Här lär vi oss en viktig sak, och det är att den värsta formen av fel som en människa kan göra är att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala. Att ljuga om Allah. Och det kan omfatta att hitta på saker och ting om Allah. Som här han sa exemplet att säga att Allah har medgudar, eller att säga att Allah har en son, eller änglarna är Allahs döttrar, eller säga jag har fått uppenbarelse fast man inte fått någon uppenbarelse, eller ljuga om profeten Muhammad a.s. och säga att han sa någonting, för det är indirekt att ljuga om Allah då det som profeten säger är uppenbarelse. Och därför så sa också profeten Muhammad a.s. att ljuga om mig är inte som att ljuga om någon annan. Och han sa också att den som ljuger om mig kan förbereda sin plats i helvetet. Och därför är det från al-kabair, de absolut värsta av synder. Och från att ljuga om Allah subhanahu wa ta'ala, som i Sa'di nämner, är att tala om Allah utan kunskap. Och en taqulu ala Allahi ma la ta'lamu. Att tala om Allah utan kunskap är att ljuga om Allah. Och det är väldigt farligt. Och det är någonting som folk idag tyvärr tar väldigt lätt på. Vem som helst spelar specialist i islam. Vad tycker du? Du vet det här, man sätter en mikrofon i någons ansikte. Vad tycker du? Ja? Det finns inte vad tycker du i religionen. Det finns rätt och det finns fel. Vad har Allah sagt? Och vad menas med vad Allah säger? Och även där, tafsir. Det är också väldigt farligt. Det är haram att tycka och tänka i tafsir. Att säga jag tror, eller den här versen betyder si och så. Eller? Ibn Uthaymi nämner här, det är väldigt allvarligt. Att det här också faller in under detta. Då man frågade Abu Bakr radiyallahu anhu om en vers i Koranen som han inte riktigt då ännu kunde ge tafsir på. Så säger han, vilken himmel ska skydda mig? Och vilken jord ska skydda mig? Om jag säger någonting om Allahs bok utan kunskap. Eller om jag talar om Allahs bok utan kunskap. Och han var vem? Den kunnigaste människan i denna umma efter Muhammad a.s. Och han är rädd. att tala om en ayah i Koranen som många idag skulle säga vad som helst om. Vad han är rädd att tala om, subhanallah. Och det är så en muslim ska vara. Man ska vara försiktig. Om du frågar som en bestämmelse, du frågar som en dom, du frågar som någonting är halal eller haram eller tafsir, om säg Allahu alam, jag vet inte. Låt oss kolla upp det. Låt oss fråga någon som vet. Var inte snabb i att uttala dig om religionen utan kunskap. För det kommer att få allvarliga konsekvenser. Utan låt ständigt ordet Allahu alam vara på din tunga. Var inte rädd för att säga Allahu alam. La adri, jag vet inte. Det är inget fel med det. Änglarna sa det. Profeterna sa det. Det är inget fel med det. Sahaba sa det. Vem är du att inte säga det? Utan var försiktig. Säg Allahu alam. Jag vet inte. Vi kollar upp det. Vi ringer någon som vet. Vi kollar, vi läser någon bok. Alltså vi hittar svaret. Men tala inte utan kunskap. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Motsatsen. De som kommer med sanningen och de som tar emot den, det är de som är al-muttaqi. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ, det sägs här att det är Muhammad a.s. Det är sändebuden. De som kommit med sanningen. Och vissa lärare säger här, de som kommit med sanningen är Muhammad alayhi salatu wassalam. Och vissa säger, den som kommer med sanningen, yani den som kommer med la ilaha illallah. Och bekräftade, yani Muhammad alayhi salatu wassalam. Och vissa säger, de som kommer med sanningen, yani profeterna, och de som bekräftade, al-atba', det vill säga de som följer profeterna. Och والذين جاءوا بالصدق والذي جاء بالصدق وصدق به, vissa säger här att det är ashab al-Quran, de som läser Koranen och de troende. De som då läser och tror på Koranen kommer att hämtas på domedagen och de kommer att säga, det här är det som vi fick och det här är det som vi trodde på. Och Ibn Kathir säger att Mujahids åsikt omfattar alla mu'minin, alla de troende. För att en troende talar sanning, agerar på sanningen. Och den mest berättigade människan till denna beskrivning är Muhammad alayhi salatu wassalam. Yani i tafsir på denna ayah, för det var han som kom med den största, yani sanningen, kom med as-sidq. Bekräftade tidigare sändebud och trodde på det som uppenbarats till dem, och de troende accepterade allt detta från honom. Yani här finns det som kallas för tafsir tanawwur. Tafsir som, yani de säger olika, men ja bisidq betyder sändebuden, betyder Muhammed, betyder de troende, men egentligen så omfattar det alla. Det finns ingen motsägelse, eller hur? De sändebuden kom alla med sanning. Och de troende förmedlar sändebudens ord. De kommer med sanning. Det är en och samma tafsir. Och det här är det som människan ska vara. Han ska vara en person som alltid talar sanning och kommer med sanning. Och det är en egenskap av taqwa. Och saddaqa bih. Ula'ika al-muttaqun. Yani det är de som är al-muttaqun. Så här nämner ulema att det här bevisar att den som talar sanning, bekräftar sanningen, är gudsfruktig. För det är från taqwa att tala sanning. Som det har nämnts i hadithen, alaikum bisidq, jag beordrar er att vara ärliga. För sanning leder till al-birr, en fromhet, taqwa. Och fromhet leder till al-jannah. Wa iyyakum wal-kadhib, och jag varnar er för lugn. För lugn är al-fujur, synd, och synd leder till elden. Så sanning, uppriktighet är taqwa. Och en muslim ljuger inte. Det är en hycklare som ljuger. En muslim är alltid ärlig. Och sen nämner Allah azza wa jalla vad de ska få för belöning. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. De kommer att få det de önskar hos sin Herre. Yani fil jannah. Där kommer de att få allt de önskar. لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ. Mashallah, de kommer att få allt de önskar i paradiset. Och så är det. De som går in i Jannah får vad de önskar. Som det har nämnts i hadithen, de får det som inget öga har sett, inget öra har hört och det som inget hjärta kunnat föreställa sig. Och de får också, som Allah nämner i den andra versen, lilladina ahsanu al-husna wa ziyada. De som gör det goda belönas med det goda, yani jannah, och vad de önskar. Och al-ziyada, någonting utöver, vilket är att få se Allahs vackra ansikte. Må Allah göra oss från dem. Amin. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. Och detta är belöningen för dem som gör det goda, al-muhsinin. Och al-ihsan betyder att göra det som är rätt och det som är gott. Och al-ihsan, som ulema nämner, är mot Allah. Al-ihsan fil ibadah, att dyrka Allah med ihsan. Är det någon som vet vad det innebär att dyrka Allah med ihsan? Uppriktighet, ihsan, någonting mer? Ihsan. Som det har nämnts i hadith Jibril. Att ta'bud Allah ka'annaka tarah, att dyrka Allah som att du såg honom. Fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. Och om du inte ser honom så vet att han ser dig. Ni dyrka Allah som att man stod inför Allah. Och hur skulle man dyrka Allah om man stod inför honom? Du skulle ta det på största allvar. Eller hur? Och, eller åtminstone var alltid medveten om att Allah ser dig. Vad du än är, vad du än säger och vad du än gör. Så är Allah alltid, yani, med ständig uppsikt över dig. Och sen har vi också al-ihsan ila al-khalq. Att vara, ha ihsan jämt emot människorna. Eller ihsan och ilannas. Och det innebär att tala gott till folk, behandla folk väl och önska folk väl och så vidare. Genom att behandla folk på bästa sätt. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: Alaysa Allahu bikafin 'abda wa yukhawwifunaka billadhina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had. وَمَنْ يَهْدِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ لِنْتِقَامٍ. Allah säger här att är inte Allah tillräcklig? Att Allah är أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. Är inte Allah tillräcklig i att, yani, försvara och ta hand om sin tjänare? Och de försöker skrämma dig med de falska gudar vid sidan av Allah. Den som Allah vägleder kan ingen vägleda. Och den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda. Alaysa Allahu bi'azizin intiqam. Är inte Allah mäktig och hård och sträng i att straffa? Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att han är kafi. Yani han tar hand om sin tjänare, den som förlitar sig på honom. Försvarar honom, skyddar honom, underlättar för honom, hjälper honom, välsignar honom i hans vardag. Och Allah subhanahu wa ta'ala, han är al-kafi. Den som räcker med Allah. Om du har Allah med dig, vem kan då skada dig? Även om du har hela mänskligheten emot dig, eller hur? Yani, vem behöver du om du har Allah med dig? Ingen, eller hur? Och om du har Allah mot dig, vem finns det som kan hjälpa dig? Allah, även om hela mänskligheten skulle samlas, kan de inte gynna dig det minsta och inte avvärja den minsta skadan. Så Allah, han är kafi. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Bland de vackraste ord du kan se. Hasbun Allah wa ni'mal wakil. Allah räcker. Han är den som jag, den enda som jag behöver förlita mig på och ingen annan. Allah räcker. Allah är tillräcklig. Han nämner här en väldigt vacker hadith i Ibn Kathir, då Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: Aflaha man hudiya ila al-islam wa kana 'ayshuhu kafafan wa qanna'a bihi. Framgångsrik är den som blir vägledd till islam. Hans försörjning är lagom och han är nöjd med den. Tayyib. Vem är den framgångsrika personen? Den som är lycklig, den som har det goda i dunya. De här tre egenskaperna. Den första, hudiya ila islam. Han är vägledd till islam. Har vi fått den här gåvan? Alhamdulillah, vi har fått den här lön. Den andra gåvan, wa kana ishuhu kafafan. Och hans försörjning, det han får i denna dunya, är lagom. Han har inte för lite, inte för mycket. Han har mat på bordet. Han har någonstans att bo. Han har kläder på kroppen. Har vi inte fått detta? Och ziyada, alla vi har fått mer. Eller kafaf. Wa qanna'a bih. Och Allah har gjort honom nöjd med det han har fått. Och där kommer frågan. Är vi nöjda? Är vi tacksamma med det Allah har gett oss eller inte? Och det är detta som kallas för al-qana'a. En väldigt viktig egenskap som muslimen ska ha. Och det är att man är nöjd med de gåvor man har fått. Al-qana'a. Man är nöjd. Man är inte otacksam. Man säger inte varför har de och jag har inte. De har mer än mig. Och man hela tiden är girig och strävar efter mer. Och tackar inte Allah för de gåvor man har fått. Det här är en väldigt ful och dålig egenskap. Och gör människan olycklig. Utan en människa ska vara nöjd och tacksam. Och därför så sa profeten a.s. att vara nöjd med det Allah har givit dig. Och du kommer att vara den rikaste av människor. Varda bima qassam Allahu lak takun agna an-nas. Rikaste människan är vem? Den som är nöjd med det han har fått. Och han sa också, laysa al-ghina an kathrati al-arab. Rikedom är inte att äga mycket saker. Rikedom är att vara nöjd. Eller rikedom är rikedom i själen. Att vara tacksam. Subhanallah. Profeten a.s. brukade be Allah azza wa jall att göra hans ish, yani kafafen. Lagom. Inte för mycket, inte för lite. Att vara en miskin i dunya. Och att återuppstå med en mesakin på domedagen. Subhanallah. Ibland åt han dadlar, ibland vatten, ibland lite kött, ibland simpelt bröd, grovt bröd, vatten, ibland lite mjölk. Simpla saker, subhanallah. Men var han inte den lyckligaste människan? Var han inte den rikaste människan? Själsligt, subhanallah. Och idag, hur många finner vi inte som har allt, som man säger, dunya. Men deras hjärtan är tomma. Eller hur? Subhanallah. Så var tacksam. Säg alhamdulillah, ala kulli hal. Ja, alhamdulillah, för allting du har givit mig. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att de försöker att skrämma dig med deras avgudar. De försöker skrämma dig med dina avgudar. Eller affan. Allah säger här att den som Allah vägleder kan... Ja, de försöker skrämma dig med sina avgudar. Affan. Mushrikin i Mekka försökte skrämma profeten a.s. och sahaba med deras statyer. Att om ni gör någonting mot våra statyer kommer de straffa er. Ja. Och berättelse att Khalid bin Walid skulle slå sönder en staty. Och då säger någon mushrik, akta dig, han kan hämnas. Eller du kan bli galen om du slår sönder honom och liknande saker. Och är det här någonting att vara rädd för? Att om du kastar en staty i marken kommer den att skada dig? Nej. Wallah, den kan inte gynna, den kan inte skada. Den kan inte göra någonting. Och den enda som är berättigad att frukta är Allah subhanahu wa ta'ala. Och inte någon staty som folk har hittat på själva. Och sen klargör Allah subhanahu wa ta'ala att det här är jahl, det här är okunskap och balala, villfarelse. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala att den som han vägleder finns det ingen, den som Allah vilseleder finns det ingen som kan vägleda, och den som Allah vägleder finns det ingen som kan vilseleda. Ja. Och det är också viktigt, det har vi repeterat i de tidigare lektionerna här, att all vägledning ligger hos Allah subhanahu wa ta'ala. Allah är den som vägleder. Så söker du vägledning, vilket vi alla gör, så sök den hos Allah subhanahu wa ta'ala. Idha sa'alta fas'alillah. Om du ber, så ber Allah subhanahu wa ta'ala. Och därför säger vi alltid i bönen ihdina sirat al-mustaqim. Led oss på den raka vägen. 17 gånger om dagen. För vi är i ständigt behov av Allah subhanahu wa ta'ala. Att han ska vägleda oss. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger Ya bini Adam kullukum bal. Ni är alla vilsna yani människor. När alla vilsna förutom de som jag har väglett. Så be mig om vägledning så kommer jag vägleda er. Så vi ska alltid vända oss till Allah Azza wa Jal och be honom om hidayah, vägledning. Och söka skydd från att halka och gå vilse. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Och man säger också som profeten Muhammad a.s. brukade säga. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. En dua som profeten a.s. repeterade mest av allt. Yani mest av allt. Och han var den mest vägledda människan. Hur många gånger om dagen säger du denna dua? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Om det är mindre än 20-30 gånger, då är det lite. Och egentligen mindre än 100 gånger, då kanske det är lite. Så en dua som vi verkligen borde säga oftare. Och speciellt i dessa tider av fitna, där vi ser folk halka till höger och vänster. Så är vi i störst behov att be Allah Azza wa Jal om vägledning och ett thabat hatta al-mamat. Och vi avrundar därför idag. Allahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.